Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Vi träffas återigen på lokal.
Yep.
Jag såg i våran avsnittslista att det är väldigt mycket bonusavsnitt.
Bara bonusavsnitt i senaste.
Ja, och det beror väl kanske på då att man får sig en liten pilsner ute. Mm. Så att motivationen har, det, vi har alltså en bias för detta.
Mm. Det är lite fel när det bara blir bonusavsnitt istället för vanliga.
Ja, då bryter språket samman.
Ja, precis.
Men formatet är ju att bonusavsnitt, då är vi någonstans ute i verkligheten. Ja. Och spelar in med våran häftiga teknik. Du, jag ska berätta en sak för dig.
Mm.
I natt drömde jag vad som närmast kan beskrivas som LSD-drömmar.
Mm. Mm.
Jag drömde att jag missade en bil som åkte, så jag var tvungen att sova i skogen.
Okej. Okay.
Och då kröp jag in i en annan bil där för att hålla värmen. Och när det blev mörkt så tittade jag ut genom fönstret. Och då var det liksom så här ett gigantiskt, tänkte jag, asken Yggdrasil. Aha. Världsträdet. Som bara strålade av ljus och eldflugor och sken och så liksom. Och det var liksom övermäktigt, den här bilden in i liksom rummet.
Mäktigt,
ja,
mäktigt. Skitcool. Jag kommer tänka på...
Starka bilder.
Ja, starka bilder. Jag kommer tänka på den filmen med Northman och...
Är det med Asken Yggdrasil med där i något litet klipp?
Jag
kanske,
tror, ja, det är ju han... Eller det är i alla fall ett träd med. Och så är det hans ättlingar som han ser i visioner.
Just det.
Hänger liksom inte... Eller som liksom flyter runt i trädet. Så hans dotter, hans son och liksom så det... Hans far eller någonting.
Just det var sådana grejer. Ja, det var coolt. Men det här trädet rent bildmässigt var... Det var väldigt starka bilder. Men det var så här... lila, rosa sken. Alltså så här extremt fantasy.
Ja,
liksom.
Ja, visst.
Och så bara ett sånt tryck. Och då var det en sån känsla liksom att när jag tittade ut och såg det här ljuset som världsträdet hade när det blev mörkt, så liksom häpnade man.
Mm.
Det är en väldigt speciell känsla när man nästan inte tror vad man ser.
Mm.
Och den fanns där i den här drömmen också.
Det var inte avatarträdet då? Utan det,
det kanske det... var det, alltså jag vet inte. Men mycket, mycket större. Och i en
och
svensk stor skog.
Så här, vad kallas det? 80-tals neonljusfärgsken.
Lite i de färgerna. Ja.
Det finns ju två regissörer i USA. En är väl i och för sig grek eller mexikan eller något liknande. Men du och jag såg ju en film med honom. Alltså inte han Eggers. Utan
nej, den han som gjorde den här med Nicolas Cage.
Ja, precis. Mindy eller något heter den, va?
Ja, just det. Mindy.
Ja, den hade också sån väldigt mycket neonig 80-tals rollspelspunk-känsla ibland.
Det är synd att han har så jobbigt namn, för jag kommer aldrig
ihåg. Det
kanske kommer döda hans hela karriär till slut, att ingen kommer ihåg vad han heter.
Jag tror det tog mig några år att någon av dem hette Guillermo del Toro.
Ja, det kan jag nästan fortfarande inte. Men jag tror att jag tänkte på det här om dagen, Andreas, att en av anledningarna till att jag förmodligen aldrig hade blivit en särskilt bra forskartyp.
Mm.
Det är att jag kommer ofta ihåg idéer och jag kommer ihåg detaljer. Men namn och även networking, där är jag helt död liksom.
Mm.
För jag kan ju träffa folk, så vet jag inte vad de heter. Eller så jag läste en artikel, så kommer jag inte ihåg vad forskarna heter. Och bara, för folk som är duktiga på det där, de kommer ofta ihåg namn.
Liksom. Mm, jävligt bra minne.
Ja, precis. Eller bra, för då vet de sådär. Så nej, jag kommer inte ihåg så mycket. Så det var...
Nej, jag är ju kast på namn också faktiskt.
Ja. Du, vi håller på med ett projekt som vi ska presentera nu. Och jag och Andreas, vi gör en videoproduktion som heter Stopendal och Sundfält Cinema. Och i den här videoproduktionen så sitter vi och tittar igenom riktig cinema. Och så sitter vi och kommenterar det. Och sitter vi och pratar om annat. Och det är filmat i jävligt hög kvalitet. Det är liksom en...
Är det 4K?
Ja, det är det.
Det är 4K.
Och det är också en riktig proffsproduktion som är liksom studioljusat. Jag har till och med makeup på mig. Jag pudrar mig lite.
Ja.
Så det är jävligt high-end.
Mm.
Men det är bakom betalvägg.
Yep.
Och det här hittar man på Stopendal och sundfält.substack.com.
Heter det inte bara Stopendal Sundfält?
Jo, Stopendal.
Substack.com.
Jo, precis. Stopendal Sundfält Substack.com. Och där så kan man, när man går in där, vi har lagt ut det första avsnittet. Men då kan man, om man skriver upp sig, så får man en 7 dagars gratis trial.
Mm.
Så att alla som lyssnar nu kan ju faktiskt gå in
och se hela,
och se hela detta
det första avsnittet
för
gratis,
0 spänn.
För 0 kronor.
Men i längden, om man vill titta på det här, så tar vi 50 spänn ungefär.
Mm. Mm.
Och anledningen till det är ju också liksom att vi, både jag och Andreas, tycker ju att man får jävligt mycket för de pengarna. För att vi fortsätter ju med den här podcasten precis som vanligt.
Precis.
Och vi, så vi ger ju bort, eller liksom det här gör vi gratis. Och bonusavsnittet gör vi gratis. Våra litteraturgrejer gör vi gratis. Ja,
lejonparten helt enkelt.
Ja.
Det vi gör,
men
gör vi gratis.
Men filmgrejen som också är på video, den kostar en slant. Och då ser jag det som att då kan man välja att stödja oss genom att bli medlem.
Mm.
Och då får du massa material på köpet.
Mm.
Det är liksom fine att stödja oss där. Bara för att det är schysst att göra det.
Mm.
Men du får sjukt mycket på köpet.
Mm.
Och jag jämför det lite med att det vi gör där när vi sitter och pratar om filmer. Det är liksom lite, det är en lite lyxprodukt. Det är inte en dyr produkt, men det är en lyxprodukt.
Mm.
Det är lite som, du vet, nybakat bröd från franska bageriet.
Lite premium.
Ja,
det är något.
Det är liksom
Du kan köpa en fralla på Ica,
mm,
som är nästan gratis, håller jag på att säga. Eller så kan du gå till Steinbrenner och Nyberg,
ja,
som har hemliga recept och sådär. Ja. Lite mer fint, va?
2000 år gammalt bröd.
Ja.
Men, och nu har vi gjort första. Det har ju tagit ett tag för oss att arbeta fram det här.
Mm.
Men nu har vi gjort första som vi är klara, som vi är nöjda med.
Mm.
Så vi har satt konceptet. Och jag kollar igenom det. Och det, jag tycker liksom att det är, ja, men det är fan med jävligt schysst bang for the buck. Liksom.
Mm.
Det tycker jag verkligen. Mm. Det är jag helt ärlig med. Sen är det kul att tjäna pengar också. Men jag menar, de här, om eller när vi drar in pengar på det här, då kommer ju vi förmodligen lägga av det mesta det på att bara producera mer grejer.
Precis.
Så varken jag eller Andreas är ju beroende av att vi ska få massa prenumeranter.
Nej, men det här kändes också, vi har ju funderat på att tjäna kanske en lite slant på det vi gör, men det här känns så väldigt bra eftersom det är ett sidoprojekt, så att man fortfarande har kvar det gamla, är fortfarande gratis, men att det här som är extra jobb för oss och extra tidmässigt, att det kan man ta lite pengar för.
Ja.
Och dessutom är det, ja, det är ju så, ja, det är ju välproducerat.
Ja, och om vi får tillräckligt många prenumeranter som betalar, då kan jag gå ner i min vanliga arbetstid och jobba och göra ännu mer produktion.
Mm.
Så det finns ju också en vinst i det. Det hade jag gärna velat göra. Liksom. Ja. Det finns ju inte fler timmar på dygnet. Jag kan ju nästan inte göra mer grejer.
Nej,
jag jobbar ju hela tiden. Liksom. Mm. Det kanske inte alltid märks, men det gör jag ju.
Mm.
Jag jobbar ju. Jag har ingen familj och lägger all tid på arbete och kulturproduktion.
Allt för konsten.
Ja, men lite så.
Ja.
Och då känns det väl fan okej. Okay. Ja. Vi horar inte helt enkelt. I första avsnittet som vi lägger ut, då sitter vi och samtalar om och analyserar Pasolinis Mamma Roma.
Från 1962.
Ja, precis. Och den var ju, ja, men det var ju jävligt kul. Det är några moments där som jag verkligen gillar.
Mm.
Jag konstaterar ju att en av skådespelarna, Chitty, att han har en institutionsfrisyr.
Mm.
Han har klippt det så att med, du vet,
han behöver inte kamma sig på morgonen.
Nej.
För det är liksom, det
är så det man klipper ett mongo på ett hem. Men så här, korta ner luggen max. Liksom, han ska inte fastna i håret. Det ska inte gå och rycka i det.
Nej.
Så sådana grejer liksom.
Institutionsfrisyr.
Ja. Och så pratade Andreas om hur en schimpans kan attackera en från nästan vilket håll som helst.
Nu berättar du nästan för mycket.
Ja, jag vet. Ja. Men jag vill ge lite goa bites.
Ja, det händer saker. Och så analyserar vi. Vi kan ju inte så mycket om just Italiens historia kanske. Men vi funderar på varför görs den här filmen. Mm. Vad handlar den om? Hur såg samhället ut på 60-talet? hur var italienarna fattiga? Ja, det var de ju där också. Lite rikare här.
Varför klär de sig så fint när de är fattiga?
Ja, vad var de så snygga kläder?
Ja. Vad är det för ruiner? Är de från Romarriket? Massa roliga.
Ja.
Men så planen nu framöver är ju att vi väljer ju ut god cinema. Och så tittar vi på den och analyserar den. Och det gör ju att det finns ju ett, tycker jag i alla fall, väldigt högt kulturvärde i det.
Mm.
Vi kommer ju inte sitta och titta på amerikansk dussinfilm.
Nej,
och vi kommer
inte en Spielberg.
Nej, och vi kommer inte heller, för många gör ju det, då sitter de och tittar på någonting och så kanske man hatar det eller så garvar man åt det. Eller så, det finns massa ironier i det.
Vi premissen är att vi tycker om det här, att vi känner någonting för filmen, att det finns en atmosfär, en kvalitet. Och så det är också det vi ska försöka utforska, tänker jag. Vad är kvaliteten i de här filmerna som gör det till cinema? Ja. Vad är cinema? Vad är det begreppet liksom?
Vi ska lära oss och vi ska bygga ett arkiv. Absolut. Och dessutom då, om man är medlem i längden, då kommer man ju också kunna lägga kommentarer under filmklippen. Och då kan vi gå in och diskutera där.
Mm.
Så det finns liksom en interaktiv möjlighet som inte riktigt finns i det här formatet som bara är ljud.
Nej.
Och så liksom, och såna här saker tänkte jag på som jag aldrig har tänkt på hela mitt liv, att jag kanske ska gå ner i vikt och sola solarium och bleka tänderna och sånt när man syns i bild.
Mm.
Så här, varför är det ingen som har sagt till
mig? Du var ju väldigt negativt inställd till att när jag drog upp och bleka tänderna i den.
Ja, men det är för att jag skämtar nu. Aha, du var ju allvarlig. Nej, men jag kanske inte är det. Men varför det är ju ingen som har sagt till mig hur mycket jag har gått upp. Så kollar jag på video. Vem fan är den här tjocksen? Det är ju för fan jag.
Ja, du har gått upp lite i vikt.
Ja, men jag bär det med värdighet.
Ja. Men då var vi ju unga också när vi började.
Mm. Precis, vi var typ 11 år.
Ja, nej, men det var ju 7 år sedan. 6-7 år sedan.
Ja, precis. Nu är man en gubbe liksom.
Men visst, så det kommer ju bli mer och mer förmånligt att vara prenumerant.
Då kan ju du köpa tandblekning från prenumerationspengarna.
Ja, precis.
Så liksom, du använder...
De bidrar, prenumeranterna bidrar till vår hygien, så att säga. Vi ser bättre ut. Vi liksom...
Så sitter jag och fixar naglarna och sånt.
Ja,
då blir det så, vad heter det, doll up. Liksom. Ja. Ja, men det känns fräscht.
Mm.
Verkligen.
Då är vi lite som de på TikTok-ungdomen.
Vi blir TikTok-proffs. Men det här är alltså bara för att återigen, nu säljer jag verkligen in det här. Men det här är inte YouTube. Det här är inte... Det här är ett helt annan sak. Det här är en privat sak som är bakom paywall.
Mm.
Du kan få 7 dagars gratis trial om man registrerar sig. Man kan också registrera sig utan att betala. Så ser man vad vi släpper, så kan man välja att betala då.
Mm.
Så liksom in där och lägg till. Mm. Och om det är någon som lyssnar som vill skriva om det eller recensera eller göra någon annan sak.
Mm.
Då får ni kontakta mig eller Andreas, för då ger vi er tillgång gratis till kontot.
Mm.
Om det är i professionellt syfte.
Ja, precis. Ja. I någon dagstidning eller kvällstidning tidning eller vad det nu kan vara.
Då är det ju...
Kanske liksom... någon blogg som är filmblogg som kan vara asintresserad.
Ja. Då löser vi det, för vi är inte cheap liksom.
Nej.
Okej, ja, det var det om det. Stopendalsundfelt.substack.com ja. Vi länkar också i anslutning till det här avsnittet. Mm. Yes, du har läst tidningen, förstår jag.
Jag har läst tidningen. Jag recenserade ju Henrik Bromanders senaste bok. Det var en novellsamling. Känner du till Henrik Bromander
överhuvudtaget? Nej, men det säger inte så mycket. Det är jag det är fel på. Mm. Om vi tänker på vad jag sa där innan om namn och så vidare.
Ja, precis. Ja. Men Henrik Bromander, han slog igenom med ett seriealbum, tror jag det kallas, som heter Smålands mörker.
Mm.
För 2011 tror jag det var, eller 2012 var det nog. Och det handlar om en homosexuell fascist och sådär. Och jag kommer ihåg, jag kompisar till mig läste det lite och var jävligt imponerad av den här.
Mm.
Och sedan har han även skrivit en del romaner om kroppsbyggare, sådana som tar anabola.
Okej, ja.
Och så beskriver han deras liv, han beskriver en del... näthat och sådana saker. Så han är ofta liksom i verkligheten eller i liksom ganska sunkiga människor på sätt och vis som han beskriver. och som inte tillhör medelklassen eller överklassen då, utan ofta någon slags lite, han är lite Pasolini-influerad kanske, mycket proletärer och, ja, och prekariat känner ju till begreppet. Mm, som, så han beskriver det här och så går han ofta, kom jag fram till i min recension, han går ofta liksom för långt i sina beskrivningar av de här personerna. Det blir liksom, han går otäckt nära dem, så att när han beskriver att den här personen använder en dildo på det sättet, så att han liksom, han drar det jävligt långt liksom. Mm. Han går in så man, det blir nästan smärtsamt att läsa det ibland. För han är liksom gränslös lite i sin empati eller i sin inlevelse med de här personerna. En del handlar väl kanske också om honom själv, som han har sagt ibland då, va? Han, det är liksom...
Men kommer han från landsbygden? Eller
jag tror han kommer från landsbygden. Ja. Han hade en farsa. Båda hans föräldrar var sjuksköterskor, men hans farsa jobbade väldigt länge, tror jag, på ett mentalsjukhus. Mm. Så hans första jobb i livet var ju också att jobba på ett mentalsjukhus med ganska, ganska jävligt jobbiga personer. Mm. Våldsamma personer. Man får ha ögonen i nacken. Mm. Sådär. Så han kommer liksom från den världen. Och så är han också... Han beskriver det i en novell, en av sina noveller, den här nya boken, hur han liksom går till en tidskrifts eller till en liten butik som är ungefär som det vi har i Majorna här, som heter Mynt och musik. Mm. Och så har de gamla tidningar där, gamla jag vet inte om du läste den när du var liten, men det fanns ju liksom, det fanns ju vuxenserier som kom ut varje månad i olika tidningar, och så var de ganska brutala, snuskiga, ganska pervy historier ibland, men sånt är han ute efter så han kommer lite från en alltså det är nästan anarkistiska kulturhållet.
Vilken var det du recenserade, bara för att vara med?
Hans bok, ja. Den heter Medborgarna. Novellsamling då, som fick jag tror den fick hyfsat bra kritik
och
många intervjuer med honom. Mm. Och sådär. Så han skriver ju. Men då gick jag tillbaka och läste en debattartikel från 2018 där han skrev om att svenska författare tråkar ut mig. Mm. Och så skriver han mycket att det känns som om svenska författare inte lever till fullo. Och så här, varför skriver de inte om ungefär det jag skriver om? De här liksom losers på landsbygden och liksom så här, han tycker om ja, men det är så jävla tråkigt med att bara läsa om medelklasspersoner som går på rish och har sina medelklassproblem.
Man är orolig över att man kanske har autism eller något.
Ja, precis. Ja, så har det blivit på senare tid då. Men han tycker alltså att liksom, ja, författarna är jävligt tråkiga. De skriver bara, flertalet återfinns i samhällets mellanskikt. Och det är också, kanske skrivarutbildningen har påverkat att de skriver en viss typ av litteratur också.
Att man formas ideologiskt.
Så det är liksom medelklassförfattare, eller ibland övre medelklassförfattare tror jag han menar också. Som också har övre medelklassläsare. Och så är det bara och jag kommer ju tänka på det här med Gramscis hegemonibegrepp också då lite. Liksom, ja, det kanske är medelklassen som bestämmer i Sverige och då har de tagit över den här
om du går ner i klasserna, eller hur man ska uttrycka det, proletariatet i Sverige, eller vad man ska kalla det, eller våra stora invandrargrupper och så vidare. Mm. Deras produktion är ju nästan obefintlig i den världen. Mm. Nästintill. Mm. Och så är det någon enstaka då som kanske kommer ha sitt ursprung i något annat land. Mm. Men så kommer de, egentligen är ju det samma jävla medelklasspersoner. Ja. Det var ju någon som kallade dem lite elakt för radhusiranier. Aha. Jag menar, radhusiranier är ju förmodligen mer lik en helt vanlig svensk medelklassperson än vad han är lik liksom gangsterförorten.
Ja,
självklart. Ja. Och då blir det samma...
samma sociala krets, exakt. Samma habitus som man ska snacka med.
Ja, liksom, och det är samma typ av kanske litteratur. Då, ja. Liksom. Men han tycker det släpps för, eller han tyckte det var ju länge sedan, men att det skrivs för tråkiga saker.
Då vissa då intervjuare för hans nya bok frågat honom vad hände med det här, den debattartikeln. Han fick ju nästan ingen respons alls, tror jag. Och jag tror att han inte fick någon respons, för jag tror de flesta tycker att det är väldigt sant också.
Ja.
Det är medelklasspersoner som skriver.
Det blir ju lite av en mörk hemlighet, du vet, att i det narrativet där man ska liksom tänka på de fattiga kanske, eller att man ska ha en mer diversifierad litteratur och sådana här saker, då blir ju det lite tabu också. För verkligheten ser ju inte ut så. Liksom.
Nej, det kan ju vara ett ideal på något sätt att man ska få in och täcka.
Men det var som den göteborgska musikscenen som Carl beskrev i vårt förra avsnitt. Där alla har gått på Samskolan, som är en av de finaste skolorna i Göteborg. Varenda jävel.
Ja, de kommer inte från Bergen.
Håkan Hellström, alla liksom. Berggren, alla, hela högen.
Örgryte.
Ja, exakt.
Och då, övre medelklass.
Ja.
Akademiker föräldrar.
Ja. Och liksom som Håkan Hellströms mamma är väl psykolog eller något. Liksom. Och då blir det ju, det är det som är liksom the dark secret liksom. Att det skrivs och tillverkas och produceras inte så mycket grejer där nere så att säga.
Det var ju det som var genant när jag gick på den här Göteborgsoperan hade ju gjort en hel uppsättning om liksom utifrån inte Henrik Berggren utan Håkan Hellströms fiktiva värld då, eller ja, hans sångvärld. Och det var ju oerhört genant när någon skulle vara liksom lite tjackig och liksom och så är det mycket sång och dans.
Jag bor i Gårda, vet du.
Jag bor i Gårda.
Jag har ju bott i Gårda på riktigt.
Ja, just det, du har gjort det.
Och jag tror inte Håkan har gjort det liksom.
Nej.
Så det blir ju blir ju när han sjunger om sånt så blir det ju lite så här bara fuck you. Fan, bor där då? Du har inte ens toalett i lägenheten. De är i trappuppgången eller på gården. Du delar dusch med din granne. Bor där då? Eller liksom, hur kul är det? Fuck you. Sluta vara romantisk och
det
liksom.
Men det var ju asmycket, just den operaföreställningen, eller vad man ska kalla det, var ju oerhört romantisk då. Och så var det ju liksom... Har du snus eller...
Alltså fan, snacka med Ola. Han har hur många prillor som helst.
Och så var det så här. Jag kan inte hitta Eva. Eva har dött. Är det jag som har dött? Är det Eva som inte finns längre? Så det gick ju åt en sån gubbe med rollator. Ska du sova utomhus? Nej, jag har fått en gitarr här, va?
Varför skriver alla som jobbar med teater exakt den scenen? Varför, André?
Ja, det är så jävla skillnad.
Men varför skriver de? För den scenen har jag ju sett i otaliga föreställningar.
Ja, visst.
Det är liksom... Det är så här... Någon står och blickar ut från balkongen eller någonting i en teater. Och säger de, innan det var höghus här så var det bara trän. Eller så var det aldrig trän. Alltid samma jävla stick liksom. Det är så pinsamt.
Det är jävligt pinsamt. Så det är liksom, men det, då är det ju, då får man ju känsla av att alla i den här produktionen tillhör medelklassen. Ingen har liksom... Nej, det är klart att någon eventuellt har en knarkande bror eller någon morsa som är tablettmissbrukare. Så är det ju alltid även
jo, men
i medelklassen.
Fan väljer, ursäkta mig, men vem väljer att bli typ perukmakare, Andreas?
Ja,
väljer det som en yrkeskarriär att vara perukmakare? Det är ju inte vem som helst som gör det. Du måste ju ha ett jävla skyddsnät för att välja den typen av knäppa grejer.
Ja, det är klart.
Det är obvious liksom.
Ja, du måste ha en, liksom, en viss jävla trygghet på något sätt. Det kommer gå bra för mig.
Exakt.
För att du liksom... Ofta är det ju så. När man liksom...
Vad ska du jobba med? Jag ska jobba med ett jobb. Och det finns totalt 3 sådana heltidstjänster i hela Sverige. Och jag har satsat på den karriären ändå. Då är man ju väldigt trygg i sin omgivning.
Men jag tänker ändå, okej, Håkan Bromander, jag ger honom rätt i väldigt mycket. Att det är liksom sådär, det är medelklassen som skriver och det mesta som skrivs är tråkigt. Men då har jag liksom några tankar och det är ju att men så här har det alltid varit. Sen roman, i alla fall om vi tar prosa litteraturen, man kom på romanformen ungefär på 1700-talet. Mm. Och redan då var det ju ofta medelklasspersoner som skrev för sin egen klass helt enkelt. Just det, och man skrev det och det var som att man gjorde ett brott mot att man skulle bara skriva om antikens litteratur och sån shit hela tiden. Då var det ju i peak, man skrev i peak och man skrev på vers hela tiden. Så det var ju liksom aristokratins det var ju aristokratins litteratur. Det var väldigt få som kunde läsa, men på 1700-talet, låt mig köra den här lite, så kunde ju fler och fler läsa då. Och medelklassen, borgarna, borgarskapet började liksom tjäna pengar, så de fick mer tid, och kärringarna i till och med borgarskapet hade mer tid, så de kunde börja läsa, de började skriva lite grejer om äktenskapsmarknaden eller vad man ska säga sådär. Så det här är ju på något sätt, det är ju så det är. Sedan ytterligare en grej är väl att, som jag tänker att han inte förstår riktigt, det är ju att han har en begåvning som gör att han själv, Bromander, kan ta sig an de här ämnena och göra något speciellt av det. Ja. Och kan man ju inte efterlysa hur som helst, utan det är ju kanske, då är det han på 10 000 som kan göra det här på ett bra sätt.
Absolut. Du, jag vet inte, Andres, det blev lite stökigt helt plötsligt. Kan vi ta ett litet break bara och fylla på? Men jag följer dina tankar, jag svarar på dem när du är tillbaka. Mm. Okej, nu är vi tillbaka. Det kom ett helt gäng och skulle sätta sig bredvid oss. Men Andres skrämde bort dem med sin onda aura. Mm. Okej, men ditt argument, om jag ska sammanfatta det. Mm. Det är att det har alltid varit så att de övre klasserna är de som producerar någonting. Mm. I det här fallet litteratur.
Ja, kultur.
Ja, och det beror på att de har talang.
Möjligheter, talang också. Mm.
För jag skulle säga som så här, och det här är också känsligt, men jag skulle säga som så här, att en av de sakerna som leder till att man befinner sig i de övre klasserna är ju att man är smart. Och om du har smarta föräldrar så är det en större sannolikhet att du också är smart. Och jag menar, det är inte enkelt att hålla på och sitta och nu ska jag skriva någonting svårt här, och det är en bodybuilder eller en gay person som är fascist, och så sitter man och klurar på det i månader. Mm. Det är liksom en aktivitet som smarta personer gör. Mm. Och de är i de klasserna liksom. Och nu säger inte jag att alla som inte är där är dumma i huvudet, det är inte det jag säger. Jag säger att det är mer sannolikt att du också är intelligent om du befinner dig i övre medelklassen. Mm. Det är liksom ingenting jag tar ur röven. Vi vet ju att det är så. Mm. Och då kanske man lätt sopar det under mattan, det faktumet. För att det är inte så egalitärt samtal, va? Eller hur? Mm. Liksom inte, man vill gärna att den här arbetarromantiska personen ska liksom häva ur sig något prostartat liksom. Nej. Man gör ju inte det.
Samtidigt är det ju så att det inte är vattentäta skott mellan klasser heller, utan vi har ju i Sverige specifikt så har vi en ganska stor social rörlighet. Det är Sverige, Skandinavien som har väldigt stor social rörlighet, tror jag man kallar det, att man kan gå från en klass till en annan liksom avancera på grund av intelligens, eller det kan vara att man har en känsla för någonting, att man har en talang. Och dessutom så... det var väl det.
Ja, men om du föds och har dålig drive och inte riktigt är så duktig på att tänka abstrakt... Mm. Vad är sannolikheten då att du kommer så här producera en jävla bra bok? Mm. Den är ju noll. Mm. Och det är ju det vi ser liksom. Mm. För att de som är grymma de som är grymma och har bra drive och kan komma på kluriga saker, de är inte kvar i typ förorten. De går ut typ grundskolan max, och sen säger de hej då. Mm. Och det är så det är. Mm. Och det är liksom jag ser lite på ditt ansiktsuttryck att jag närmar mig så här känsliga frågor. Mm. Men det här, man kan ju inte hålla på och liksom bara snacka skit om det. Det är ju så här det är. Liksom.
Sedan finns det ytterligare en aspekt av det här. Om man... Visst, man kan säga att medelklasspersonerna är smarta så de kan skriva böcker. Mm. Men sedan är det ju sig så, om vi tillämpar Pareto-distributionen på det som skrivs av medelklassen. Mm. så är ju det mesta skit ändå. Ja, och det är lite precis. Det jag tror Bromander är inne, eller att Bromander också kanske inte har tänkt efter riktigt. För det är liksom, då är det ju, jag tänkte ut det så här, om det kommer 1000 typ medelklassböcker om året, och om vi redan konstaterat, det är ju medelklassen som skriver de här jävla böckerna oftast, så det är ofta, vi kan säga att det är medelklassböcker. Mm. Av dem är kanske några hundra är bättre än bra, eller vad man ska säga. Ja. Och sedan så är det liksom några av dem som är liksom 50 som är riktigt bra, eller 40 då, eller någonting. Nu hittar jag på lite, men i slutändan kanske 5, 6, 7 av dem är briljanta böcker.
Och sen är kombinationen liksom, då också ska ju vara att någonting ska vara jävligt bra och också framgångsrikt. Mm. Det är ofta det man, och då har du två olika... Då har du två olika filter. Mm. Eller hur man ska uttrycka det.
Ja.
Då liksom först ska du filtrera. Dessutom så är det så här. Vad fan, det var ju Palniuk som snackade om det.
Mm.
Att bara okej, men vad fyller du din litteratur med? Mm. Om du inte är med om någonting.
Mm.
Samlar på tråkigt porslin hemma.
Mm. Mm.
Och liksom lever ett välordnat liv.
Mm.
Jag respekterar det. För de betalar ju typ mest skatt i Sverige. Mm. Och får allting att funka. Mm. Så jag respekterar det.
Absolut.
Men det kommer inte bli någon bra kulturproduktion av det. För
bra...
de är inte med om någonting.
De är inte med. De har inget... han är ju, och jag läser här. Citerar då Bromander från hans artikel från 2018. Citat. Överlag känns det som om svenska författare inte lever till fullo. Att skriva är i mina ögon ingen lek. Precis som livet är det på allvar. Och jag ställer mig tvekande till om man kan skapa saker som verkligen betyder något för fler än ett fåtal. Om man inte rört sig i tillvarons gränstrakter.
Ja, det är ju det jag säger, fast på ett bättre sätt. Men då skulle man kunna tänka sig att det råder några olika missförstånd här.
Mm.
Ett missförstånd är att det skulle finnas en bredare fördelning mellan kulturproduktionen mellan de olika klasserna.
Mm.
Liksom. Och det har det,
kommer inte
det har det aldrig gjort och det kommer aldrig hända. Och det andra missförståndet det är att det skulle kunna uppstå någon typ av kulturellt fenomen för att den produktionen skulle bli bättre.
Precis, och att medelklassen skriver bättre böcker om hårdare saker.
Men Pareto-principen filtrerar det liksom. Mm. Så här, både Pareto och att de kanske inte är med om så roliga grejer. Och liksom, en skidsemester om året och en tropiksemester om året.
Mm.
Jobb däremellan och typ så här lämna och hämta ungar och hålla på med deras träning. Det materialet kommer inte leda till god litteratur. Liksom.
Men jag skrev ju en...
Du får förstöra din familj och knarka ner dig.
Ja, precis.
Jag är ironisk.
Ja. Men jag skrev ju en... Jag vet inte om jag känner mig träffad, men lite, eftersom jag känner mig som en medelklassperson ändå på många sätt och vis. Men jag tänker ändå att hans artikel är, debattartikel har alla de här bristerna i det här tänkandet. För det, vad skulle jag säga, jag tror som jag visade dig att för att man... ska skriva någonting riktigt bra så måste det hända saker i ens liv som gör att man slungas ut ur en normativ ett normativt tänkande. Mm. Det som gör att litteratur är intressant, det här måste ju ha hänt på Bromander, någonting måste ha hänt, eller det är saker som gör att just han kan slita sig ur det normativa, den konventionella blicken, så att han kan skriva om, göra de här gestaltningarna och beskriva de här sakerna. Och i min recension, som jag kanske inte tyckte var så lyckad, men så sa jag liksom, han har nästan en sadomasochistiskt drag i att beskriva de här karaktärerna. Han liksom utsätter dem för jävligt hårda saker, precis som Michel Houellebecq. Han kan vara oerhört hård mot sina egna personer och karaktärer. Han utsätter dem för saker, de får cancer, de gör så dumma saker. Det är liksom oerhört genanta saker. Han går in under huden, utsätter dem för grejer och så här. Och det tänker jag, det är speciellt psyke liksom som skapar det här. Mm. Om man läser Eysenck's Genius Så han går ju också igenom kreativa personer, inte bara liksom supersmarta personer, men kreativa personer som skriver böcker och lyckas väldigt bra med det. Det är ofta, då har det ofta hänt någon tragedi eller något, man har förlorat sin förälder innan man är 10 eller är det liksom spannet, i det åldersspannet eller någonting.
Jag tror att det är...
Förstår du? Någonting händer som slungar den ur det normativa. Och då kan man också skriva saker som är liksom, bryter mot det här.
Det verkar ju vara en, i princip en sanning att, om man har blivit av med sin far på något sätt. Mm. Det är ju väldigt viktigt om man ska bli typ filosof eller liknande. Mm, mm. Men sen så har jag också haft de här tankarna, för att många som skriver och arbetar mer med tankar och håller på med kluriga grejer. Mm. De har ju ofta, antingen har de inga barn eller så är de frånskilda. Mm. Eller så har de ingen kontakt med ungarna. Mm. Och så har det också skitit sig med föräldrarna. Och jag tror att det är två saker. Att det ena är att du hamnar väldigt långt utanför normerna när du har till exempel dödsfall i familjen när man är liten, eller som både jag och Andreas har. Och så det är en sak, att du måste få en knuff för att hamna utanför normerna. För att annars flyter bara saker på som vanligt.
Ja, just.
Nej, men varför, för då är ju frågeställningen, ska jag strula till det med någonting här? Varför ska jag göra det? Allting fungerar ju. Men det är ju när saker inte fungerar. Det är ju då, vad ska jag göra nu? Man vet inte vad man ska ta sig till. Det är ju det tragedi leder till. Och då hamnar man lätt utanför normerna. Det är det ena. Det andra är att om du har småbarn, eller liksom att det är för mycket bara standard familjeliv, dagishämtningar, den typen av saker. Det är liksom inte... Du kan inte, du har inte tid liksom. Då tappar du minst 10 år där du liksom inte har tid att tänka eller att klura. Det är klart att det finns undantag också. Men jag säger den kombinationen liksom, var utanför vanligt familjeliv, tror jag det är väldigt tragiskt liksom.
Det är mörkt även det liksom.
Det är dark liksom, men jag tror att det är...
Nej, men det,
de jag känner som jag tycker skriver bra, de är ju ingen som har barn. Det är ju helt sjukt.
Ja, just det. Ja, det liksom,
då jag känner personligen. Mm.
Bromander nämner ju själv några som han ser upp till. Då. Sean Cheney. Mm. En homosexuell småkriminell person. Inga barn naturligtvis. Nej. Och sedan tror jag även tar upp Emile Zola.
Aha.
Som jag har svårt att tänka mig att han hade några barn heller. Det är ju en 1800-tals fransk 1800-talsförfattare som liksom som gör saker, men han vill ju på något sätt att eller det är ju någon slags, det är ju det som det blir lite skevt i hans debattartikel, att han vill att... Han säger ju inte att fan, jag tycker att arbetarklasspersoner borde börja skriva böcker. Det säger han ju inte.
Nej.
I princip. Utan han säger, varför kan inte medelklassen som skriver böcker liksom kasta sig ut i det vilda och göra bättre böcker och skriva om de här personerna på samhällets ytterkanter eller, och sådär. Där ger han ju i princip förklaringen att de inte är där. De är inte i...
Men det är då när medelklasspersoner...
Det är ett slag i luften, förstår du?
När medelklasspersoner börjar beskriva saker som de inte vet vad det är. Det är då vi får de här scenerna som vi skämtade om tidigare på teatern.
Ja, just det.
Det är då vi får de här...
Var är Anna någonstans?
Ja.
Var är Anna? Jag hittar ett Anna då.
Nej. För då är det en medelklassperson som... Ja, men hur ska jag skriva en lite korkad, snurrig gubbe liksom?
Ja.
Men typ deras farsa var inte en korkad, snurrig gubbe.
Precis.
Deras farsa var en smart, jävla duktig person. Ja. Så de vet inte vad det är. Och det är då det blir det här liksom... Ja. De här skildringarna som nästan blir komiska liksom.
Ja.
Anna åkte till Amerika. Hon har åkt i Amerika i fantasin i alla fall.
Är hon borta? Eller har hon varit med mig hela tiden? Jag vet inte. Och det är liksom bara... Då blir det så här blaj av det. Men personen som...
Patetik blir det.
Om man har växt upp med riktiga idioter. Som jag har. då liksom vet man vad det är. Jag vet det. Jag kan dem. Jag kan skriva och berätta om riktiga pappskallar. För jag vet vad det är. Men då, det är liksom... vad ska man säga? De gör en pastisch. De är som Killinggänget. Det är så här ironiska generationen. Det är pastischer liksom. Så här bor man på landsbygden. Är det som Morran och Tobias liksom? Ja, lite. Men ta bort all humor. Gör allting så att det inte är roligt längre då. Liksom.
Precis.
Eller liksom vad... Jag vet inte. Jag blir lite mörk. Men...
Nej, men Broman är ju inne på någonting som vi ändå håller med om, verkar det som. Men liksom just det här...
Men jag förstår inte konflikten han har. Jag skiter väl fullständigt. Jag medelklassen skriver tråkiga böcker. Jag, liksom, jag fattar bara, inte konflikten.
Skiter jag i att läsa dem.
Ja, det är liksom...
Nej, men jag tycker att han är lite självsmekande också. Det är kanske min främsta kritik. Att, men jag skriver om de här sakerna som ni också borde skriva om. Men han vet ju någonstans också att ni kan ju inte skriva om det.
Nej. Men, och där finns ju också en premiss då att bara för att någonting är hemskare skulle det vara mer riktigt av den anledningen. Jag har ju någonting som jag har märkt och det är att speciellt så här Sveriges radiojournalister de beskriver gärna någonting som har med svår sjukdom att göra. För deras idé är ju att det har ett större nyhetsvärde ju mer riktigt det är, tror jag. Och då till exempel, ja då är det någon stackars 7-årig flicka som är så här dödssjuk. Då är det liksom...
Då är det autentiskt och på riktigt.
Exakt,
då,
eller? Och då precis. Har det nyhetsvärde. Ja. Och jag tror inte på det. Jag tror att det är en falsk premiss. Jag till exempel tycker det är fruktansvärt när journalister håller på och med sjukdom. Och liksom. Jag tycker det är helt sjukt tycker jag det. Och jag tror inte att den premissen är sann att det nödvändigtvis skulle vara mer riktigt bara för att det är mer degenererat liksom. Jag tror inte det.
Jag tänker också Henrik Bromander liksom, jag tror att han skulle kunna skriva jävligt bra om även medelklassen eller övre medelklassen och överklassen just på grund av att han har en talang. Det är liksom och jag tror inte men han skriver om den här. Han skriver, håller sig till en viss klass. Och det kan jag tycka blir... Jag vet inte om jag...
Men då
det blir lite exploaterande också.
Det finns ju den sociologiska idén att du ska demaskera objekten. Att din roll som författare är att visa den här världen. Så här hemskt är det att vara en gymfåntratt på landsbygden. Och då visar du det för folk som inte är där. Det är en sociologisk idé. Jag säger varken bu eller bä, men det finns en sån idé. Man får tycka vad man vill om den idén, men det är en idé. Det är kanske inte alltid en helt dum idé heller.
Jag beundrar ju Bromander som in i helvete, men jag tänker ändå att han i sina tankegångar här så det är som att skjuta på redan dött djur eller vad man ska säga. Det är liksom för, som vi säger, medelklassen, visst, det är de som har tid och råd att skriva böcker och kanske den kognitiva förmågan också att kunna skriva en hel bok. Men det spelar ingen roll, för de flesta kommer ändå att skriva en spännande bok om vi tar Pareto-distribution igen då. Eller Pareto-principen. Det mesta är ju bara så jävla tråkigt och
oavsett vad det är för kultur. Han har ju rätt i det. Oavsett vad det är för kulturuttryck så har du ju samma tendens.
Ja.
Då är det ju liksom, jag menar, vem är störst? Hiphop håller de ju på med i förorterna idag. Eller hur? Alla ska skriva någonting. Vem är störst då? Det vet jag, det är Yung Lean.
Det är han som har lyckats.
Ja. Leon Doers jävla pojk. Men så är det ju liksom. Och nu, min poäng är inte att komma in i Nepo-baby-debatten här. Utan jag säger bara liksom att
det är
väldigt förljuget att tro att det är någonting annat som händer. Liksom. Fan. Det är ju,
han drar in 80% av alla pengar som finns i den branschen i Sverige.
Ja, exakt.
Då.
Ja,
eller man hittar på det.
Ja.
Nej, men det är ju inte omöjligt.
Nej, absolut.
Det är ju fan inte omöjligt.
Det är liksom, för att många av de killarna som håller på med det kan inte rimma liksom.
Mm.
Ja, men det är fördomsfullt.
Eller så
men...
skjuter man någon i benet och så, så har man förlorat de pengarna och liksom, de kontrakten och sådär. Ja, visst.
Det, ja, men, så är det ju liksom. Mm. Ja. Ja, nej men verkligen. Ja, det är en intressant debatt. Jag tror att Pareto, Pareto-principen, att det är väldigt få... så här skulle man kunna beskriva det, och jag har säkert lite fel nu, men jag beskriver det ändå. Att i ett system som har någon typ av urval, liksom, där idéer konkurrerar med varandra, eller pengar konkurrerar med varandra, där det finns någon typ av mer, vad ska vi kalla det för, evolutionär mekanism. Där fördelar sig saker så att 20% står för 80% av produktionen. 20% tar in 80% av pengarna och så vidare. Och, det, och av den lilla klicken så är det 20% som drar in 80 av det och så vidare. Och det är därför vi har Jan Guillou, Lisa Marklund, Leif GV. Och vi har nog under 10 författare i Sverige som är täta. Det är typ 10 kanske.
Och, ja, men det är nog så. Ja. Ja, det är nog
och
då har vi 10 miljoner invånare.
Och då äter de upp 98% av marknaden. Liksom. Och det spelar ingen roll om det är böcker eller om det är vad som... Du kan ta vad som helst. Biltvättar. Sälja mjölk. Du kan ta vad som helst så hittar du de här fördelningarna. Liksom.
Men också då, om man ska vara ärlig...
Ska man gå runt och vara arg på Leif GV hela
dagen? Nej, du ska vara glad. Du ska vara glad att han existerar. För det är ju så... Bromander tror jag inte kan sälja så mycket att han kan leva på sin litteratur. Det tror jag inte.
Det är kanske därför han är så arg på medelklassen.
Ja, det kanske är det. Men jag menar... Anledningen till att han får sina böcker utgivna överhuvudtaget eller att det finns ett sånt system, det är ju för att Leif GV finns. Och då tar man en del av det som Leif GV drar in och så ger man ut hans böcker, Bromanders böcker och även mina böcker.
Ja.
Så det är liksom, det är ju... Och då har man råd att... När vi har de här...
Finns det en business?
Precis, då finns det pengar. Så då ger man ut poesi, då ger man ut lite smala böcker som jag tror Bromanders böcker ändå är. Så liksom
jag
det här
tror,
är ju...
Jag tror du har rätt, jag tror du har helt rätt Andreas, men jag tror att det finns en liten grej som du glömmer att nämna här. Och det är också att när vissa personer drar in fantastiskt mycket pengar, då kanske det också, det finns en rädsla att satsa på det annorlunda. Och den rädslan att satsa på det annorlunda kanske har gjort att man inte alltid optimerar det avvikande. Så att säga att då säga att man skriver någon knepig bok och så säljer den i 5000 ex. Om man hade varit mindre rädd så kanske, och gjort lite reklam och jobbat lite smartare med det, så kanske den hade sålt 25000 ex. Men den satsningen görs inte.
Nej,
så att jag, det vill jag också lägga till. Där finns det faktiskt en riktig... Så det är inte bara så att GV hjälper alla, utan GV gör också folk väldigt oroliga. Liksom. Både och där, tror jag.
Men det har du säkert absolut rätt i. Jag tänker att ändå Henrik Bromander nu, eftersom han fick...
Du sa Håkan innan. Nu är jag helt förvirrad.
Håkan, Henrik...
Vad heter han?
Henrik Bromander.
Ja, Henrik.
Henrik Bromander. Men...
Förlåt Håkan Bromander, om du finns.
Han finns säkert. Nej, men liksom, han har ju funnit... Henrik Bromander har hittat sin nisch verkligen här.
Mm.
För det är liksom... DN tog in den här artikeln. Och det blir liksom... Då är det på något sätt att... då kan man ju säga så. Henrik Bromander får skriva de här sakerna om de här luffiga karaktärerna. Det är han som får göra det. Så det är liksom, då har han fyllt den lilla subversiva bubblan som medelklassen står ut med på något sätt i det kulturklimatet som vi lever i.
Som en levefläck.
Som en leverfläck. Ja. Då är Henrik Bromander är den här leverfläcken, ja, på den annars vita, pristina kroppen.
Men om det börjar växa så kan det vara malignt melanom.
Det kan det vara.
Och då får man skära bort hela.
Ja, då, om han blir en cancer,
ja,
och influerar för många med sin konstiga litteratur om liksom, minkfarmare och sådär. Eller liksom... För jag kan tänka mig att fan, nu hittar jag på, men nej, men medelklassen är ju ganska nöjd med situationen som den är på något,
ja, sätt. Precis. Och det,
och när, och det är ju det som är hegemoni.
Ja, och när de är, och bara för att återanknyta, att de är ganska nöjda med hur det är. Mm. Och det är det det är. Det är nästan definitionen av vad medelklass är.
Ja, precis.
Och det leder också till att de inte alltid skriver så jävla balla grejer. För de är nöjda liksom. Och då tycker jag att det blir infantilt att gå runt och vara en hater på det. För det är ju, sanningen är ju den att det är ju de som degar typ för allting.
Mm.
Alltså hela det här samhället bygger på att vi ska ha en nöjd medelklass.
Ja, det
de betalar för allt. Det är liksom, du vet, om du har ett jävla vanligt knegajobb, typ köra en taxi.
Mm.
Vissa medelklasspersoner kanske betalar så här 4 gånger mer skatt.
Mm.
Alltså,
än en taxichaufför.
Ja. Precis. Ja,
okay.
Ja. Och jag menar liksom, kan man inte då kan man inte bara låta dem hålla, jag tycker inte heller de är roliga. Mm. Men jag går ju inte runt och hejtar på dem.
Ja,
jag tycker det är skitbra att de håller på med sin bullshit. Ja, men det tycker jag ju.
Ja.
Det är liksom, det är ju, jag lever ju på dem. Ja. Jag är ju en fästing, ja, i deras värld.
Ja.
Liksom.
Jag tänker på ett citat av Kapuscinski.
Mm.
Och aristokratin har alltid hållit på med kultur.
Mm.
Och i de kulturer, i de samhällen där aristokratin inte håller på med kultur eller kan ägna sig, ja, åt kultur.
Som så, Göring samlar på konst.
Så går kulturen under, ja, eller så går de samhällen under.
Mm.
Kapuscinski skrev där i en bok som heter På resa med Herodotus. Mm. Men jag tycker det ligger någonting i det liksom. Det var också, jag kommer också tänka på Michel Houellebecq som liksom skrev poeten är en helig parasit.
Mm.
Och som lever på liksom på samhälle, rika samhällen.
Ja, men det är klart att det är så.
Och då för att poeterna, och jag räknar in Henrik Bromander i den här kretsen, alltså för att den här de här lite störda karaktärerna ska kunna skriva sina eventuellt fantastiska böcker eller liksom skeva böcker eller böcker som bryter mot det normativa, så krävs det att den här, det här samhället måste fungera, och då måste det finnas en medelklass som är nöjd, som du säger, och som drar in kosingen. Och som får skriva sina tråkiga böcker samtidigt som det finns några då som skriver spännande
böcker.
Jag
instämmer, det tror jag.
Ja.
Tror du många i vad heter det, Rosengård i Malmö köpte din bok?
Tror jag inte.
Det tror du inte. Tror du många i Botkyrka utanför Stockholm köpte din bok?
Nej.
Tror du många i Angered här i Göteborg köpte din bok?
Nej.
Nej. Så vem var det då som köpte alla de här böckerna?
Medelklassen.
Exakt. Ja. Det är därför vi egentligen älskar ju dem.
Ja, vi älskar ju medelklassen.
Ja, men sjukt nog så är det ju så liksom.
Ja. Och så ibland får medelklassen lite tänka på, och då gör man korrigeringar i sitt tänkande och liksom, då kanske vi inte ska slå homosexuella.
Nej.
Eller liksom, förstår du? Medelklassen förändras ju också. Den typen av klass förändras och har också en rörelse. Förstår du?
Ja, absolut. Men man skulle väl kunna se det som på något sätt då liksom att om så länge medelklassen är, tänk dig att en tråkig person du känner bjuder på fest.
Mm.
Och så kommer man dit och så finns det bara fan massa goda grejer och du vet patta negra skinka liksom. Vad är det här? Det är ett mousserande naturvin jag har fixat. Och, du vet, det är bara så jävla gött. Men det är fortfarande en tråkig jävla idiot. Men då får man ju vara väluppfostrad.
Mm.
Då är man tacksam fan vilken härlig fest.
Ja,
just det. Det spelar ingen roll om han är en tråkig idiot när han bjuder på Pata Negra.
Ja. Jag får äta lite ost, dricka vin.
Ja, exakt. Åh, vad är det här? Morbier.
Det är sånt man kanske själv...
Ja, det är en askran där i mitten av den här osten. Ja. Den är i mitten för de har väntat tillräckligt många.
Små detaljer. Ja. Och, fint.
Och då är det ju... Då är det ju väldigt dålig uppfostran och liksom så här anklaga den här personen så här, för att han är ju bra på att fixa det tråkiga liksom.
Mm.
Då kan man inte plötsligt sätta en norm på han bara, men varför hade du inga stripper på festen? För det är ju det Bromander säger.
Bromander säger just det. Precis. För Bromander
varför hade du inga
inte,
strippor på festen?
För Bromander förstår inte liksom, att det finns ett system som är, handlar om administration och marknadsföring och, liksom, och det här. Så han går in på att pissa lite på de här snittarna och den fina
korvan. Nu var ju det ett tag sedan, så det är orättvist. Han verkar ju grym.
Ja, men han
jag fattar. Det är ett roligt samtal. Ja. Men, det
var också, jag känner mig lite... Jag känner mig själv lite träffad när jag läste det. För jag tycker ju att jag har ett tråkigt liv. Men jag tänker också, men det är ganska bra att jag inte knarkar och håller på med heroin. Och att man inte knullar runt för mycket. Eller liksom umgås med allt för vilda människor.
Luder.
Så jag känner mig... Luder. Nej, men det är liksom, så jag tänker, fan. Ja, men det är ju ganska bra att jag har vissa tråkiga medelklassdrag också. Men samtidigt så tänkte jag på min egen bok. Och den uppfattar jag ju som en satir med medelklassen också. Mm. Så jag tänkte, ja men det är liksom...
Ja men det blir ju... För att om du ska skriva någonting som någon överhuvudtaget läser. Mm. Då är målgruppen medelklassen.
Mm.
Men då kan man ju reta dem lite. Mm. Men du får inte reta dem för mycket.
Nej, precis.
För då kommer du inte läsa det liksom.
Nej,
så
precis.
Jag får
hitta men det är nog det handlar om. Liksom, ja. Man kan inte liksom... Man kan inte pissa sin publik i munnen för mycket.
Nej, men jag tycker inte det. Jag skulle vilja bara säga...
Och
jag
om alls.
Jag hoppas att det här samtalet, att mina argument uppfattas på rätt sätt här.
Mm.
Det här är ju ett försvarstal för medelklassen.
Mm.
Liksom, det är ju det. Mm. Det är ju så här... ja, men faktiskt.
Mm.
Det finns någonting jävligt bra i det liksom. Mm. Mm. Alltså typ man kan göra sig rolig över att någon samlar på Muminmuggar och ska ha en stringhylla och ska ha den där danska lampan i köket och så vidare. Man kan göra sig rolig över de detaljerna och det är lite ball.
Mm.
Men det är också så här bara ja, visst sure, men det är också samma person som rädda dig när du har krockat i bilen liksom. Alltså, liksom.
Försäkrings.
Det är inte de här goa killarna i huddet som fixar alla skjutskador nu. ja men det är ju inte
nej,
det.
Nej men precis, nej. Det är liksom, man är ju liksom Så vi både förstår Henrik Bromander och tycker att han går in på festen och trashar den lite lätt.
Ja. Det måste nödvändigtvis inte alltid vara strippor på festen.
Nej.
Då precis. Har jag sagt mitt.
Ja.